Ni vet när man köper hem så här salta rikskex. Ritzkex.
Rikskex?
Det vill jag ska finnas. Det är det de har i Stockholm. Rikskex. Ja. Jag hämtar lite dricka
med Ritz, så här salta ja, rikskakor. Mm. Ja. Och så...
Det är otroligt uppåt idag.
Jag vet inte vad det menar, hur mycket han
mycket, mycket lustgas i luften i Jönköping.
Eller vad var han vann? Jag förstår inte riktigt.
Nej, jag tänker att det var idrott.
Ja,
ja rikskex.
Ja. Ja, och... Så tänker man så här att där ska jag nog äta snart. Och ikväll tänkte jag så här, nu hade det varit gott med några salta ritskex. För de är ju verkligen, de är goda liksom. Då hade jag en öppna skafferiet. Jag tar fram kartongen och ser att påsen är öppnad inuti. Mm. 2/3 av mina ritskex är borta. Mm. Resten är sticka.
Nej.
Tack för det, ungdomar.
Tack för det, ungdomar.
Ja, som har... förstört min ritskex-upplevelse.
Ja.
Den är förstörd.
Ja, ja den är fullständigt tillintetgjord.
Ja, oh, så vida pass.
Ja. Jag har fått höra idag att jag har en trevlig röst. När jag
det är
pratar.
Bra. Ja.
Jag vet inte om det är sant eller inte.
Du har en bra poddröst.
Jag kan verkligen bekräfta eller dementera det.
Jag förstår.
Jag kan bekräfta.
Med hänsyn till rikets säkerhet och etc. etc.
Ja, just det. Precis.
Mm. Ja, det är ju lätt hänt.
Var var vi någonstans?
Ja, precis här.
Du svarade ju inte att tjoa och dansa som att du även har vunnit miljoner eller någonting.
2-0 Tyskland, andra omgången EM 2024. Fotboll.
Global fotboll.
Så.
Det är trevligt. Det är trevligt.
Så du håller på Tyskland?
Jag är ju halvtysk.
Är
det? Mindchats.
Ja, ja. Det är för sent.
Nej, men vi var väl någonstans om ett notch-mysterium, eller?
Ja.
Ett notch? Är det notch som, alltså Minecraft-notch vi pratar om nu? Eller? Nej.
Ja, jag hörde att Fredrik var uppe på hans ego där och ställde till det.
Ja, han gick dit och pratade allvar.
Mm. Ja, precis. Jag sa till ett annat om tomten till hans det där 900 miljoners huset i Los Angeles.
Förklarade att så här kan vi inte ha det.
Nej, men jag satt, det var någon dag i... Förra veckan eller så satt jag med jobbdatorn, sån 14-tums M1 MacBook Pro.
Mm-hmm.
För omväxlings skull upp i soffan. För att det var läge att byta plats lite grann. Och sen så...
För kreativa flödet liksom. Behöver en ny utsikt så här? Mm.
Nej, när jag är hemma så är den ju nästan alltid inkopplad med externa skärmen och så. Och jag har ju alltid skärmen öppen till höger, men jag använder den inte så där jättemycket.
Pratar vi nu om skärmen som... kostade som en hyfsat bättre begagnad bil. Apple-skärmen alltså, eller?
Det är den jag tittar på mest.
Jag förstår. Och det, så att när du har laptopen öppen på jobbdatorn då tittar du inte så mycket på den där dyra fina skärmen utan du tittar på laptop-skärmen istället. Har jag förstått det rätt då?
Nej, tvärtom.
Ja, jag förstår. Ja,
men då, laptopen bra. Är lite åt sidan så att den får inte lika mycket fokus.
Nej. Ja, men det är bra. Då förstår jag. Tack. Ja. Fortsätt.
Ja, men sen så satt jag och jobbade där på och tittade på skärmen. Tänkte jag... Var har notchen tagit vägen? Det är liksom svart hela vägen där uppe. Har jag inte en dator med notch? hur ligger det till egentligen?
Så du frågade Siri och hon svarade på enas notches.
Ja, precis.
Ja, förlåt.
Jag var tvungen att gå in och kolla så här. Jo, men det är ju den årsmodellen. Fasen, de har ju en notch. Och sen så tätade mystiken lite grann när jag satte någon app i helskärmsläge. Var på notchen dök upp.
Nej.
Sen när jag gick ur helskärmsläge, då försvann notchen igen. Och det var till och med så att hela... Det är inte bara det att det blev svart där uppe, utan det var som att hela skärmytan skalades ner lite grann för att passa under notchen. Så att man missbrukade retina för att knö in allt på lite mindre yta. Så började jag undra vad 17 som pågick där. Så började jag stänga av appar. Så när jag stängde av Chrome, då kom notchen tillbaka. Och sen så var det så ett tag att jag upptäckte då att notchen var borta under arbetsdagen. Och sen avslutade jag Chrome och då kom notchen tillbaka. sen visade det sig att det finns... Måste vi ta fram här, det här är ju samhällsinformation. Så vi säger rätt.
Det här är ju helt avgörande för
ja.
Hur världen ska fortsätta fungera.
Exakt, om man visar info på en app. Nu måste jag kolla mina anteckningar, för jag kan ju inte, nu är jag ju på min Mac Mini, så jag har inte det alternativet. Det finns en kryssruta, om man har en benotchad dator i infon för appar, som säger att den här ska liksom anpassas för att ligga under notchen. Och startar man en sån app som har den ikryssad så skalar den ner skärmen. Jättemärklig kompatibilitetsgrej. Och det var av någon anledning ikryssat för Chrome på min jobbdator.
Hmm.
Så det liksom ligger på samma ställe som den här kryssen för så här kör i Rosetta-läge finns och sådana där grejer.
Mm-hmm.
Och där ligger liksom en skärmpåverkan inställning för hela OS-et.
Det har jag aldrig sett.
Nej.
Vad spännande.
Ja, det är jätte... Det ligger inte datorn här så nu kan jag inte ta fram och säga exakt vad den heter. Men... Nej, superskumt. Framförallt då hur jag lyckats få den rutan ikryssad. Om det är något jag har gjort någon gång. Finns det ett kort kommando som jag råkar trycka på som gjorde det? Mm.
Du kanske var berusad.
Ja, kanske.
Alltså det är ju inte orimligt på något sätt.
Nej, man är ju ofta där på jobbet.
Ja, alltså.
Chrome har ju en viss sinnesrubbande effekt. Typ så. Nej, men det var skönt att reda ut i alla fall. Nu ändrar sig inte plötsligt skärmskalan när jag utvecklar saker.
Det är fantastiskt. Jag har någonting jag skulle behöva drifta. Och det är ju den här tiden på året då man börjar tänka så här. Känns inte min telefon lite långsam?
Kan det vara så att jag måste uppgradera?
Nej, jag tänker inte uppgradera. Och det är helt sant. För att jag har en 14 och liksom, jag är nöjd. Alltså.
Ja, det är samma här.
Men någonting har hänt. För att nu när man typ så här ska... Man ser att man har ett iMessage eller flera iMessage. När man vaknar på en exempelvis eller någonting. Och så klickar man upp iMessage. Så ska man försöka klicka på den konversationen där det finns saker att läsa.
Mm.
Och ingenting händer. Mm. Och ingenting händer. Sen kan man vänta så 5-6 sekunder. Sen liksom blippar skärmen till lite grann. Mm. Som att den typ har indexerat någonting. Och sen går du att klicka in. Och då får man döda iMessage några gånger och gå in i den. Och då kan man till slut öppna det liksom. Jag har inte varit med om att det har varit så förut.
Nej, det känns ju jätteskumt. Det har jag aldrig sett heller. Vad jag kan komma ihåg.
Nej, det kanske bara drabbar mig. Jag vet inte, jag kanske behöver blåsa min telefon och börja om. Det kanske är avlyssnat redan nu, vem vet.
Just det, det är klientsidesskanningen som är igång.
Det är bara att köra en hård reset. En omstart.
Du tror det?
Ska det bättre? Ja, det är alltid värt att testa.
Microsoft-style. Jag har ingen lust. För då måste jag göra om bank-idet. Och bank-idet kräver nu en nationellt ID-kort och massa trams. Så jag har ingen lust. Jag vill inte.
Nej, men jag tänker bara en vanlig omstart.
Av telefonen?
Ja,
det är väl värt.
Det har jag prövat.
Ja.
Tror ni jag är någon fullständig nobel?
Välkommen till supporten. Har du prövat att starta om det? Det kan alltid vara bra.
Jag får väl göra.
Kan alltid vara bra. Nej, men jag tyckte också att iOS var segrare så jag köpte en ny.
Vad köpte du då?
Jag köpte en 15. Det hade vi uppe härom veckan tänkte jag säga. Visst, du kan inte vara med då.
Nej, jag var inte med. Jag hade lite annat att göra.
Mm.
Det var framtidskompabel som man kan säga.
Så du har köpt en 15 och den funkar inte med de här. Men det kan vi ju glida in på poäng för jag har frågor.
Mm. Ja, ställ dem.
VVDC.
Mm.
Ja.
Har jag fattat det rätt att alla AI-grejer som sker on device funkar bara på 15 Pro?
Allt de kallar för Apple Intelligence som bygger på de nya modellerna.
Men det är on-device-prylarna, typ.
Ja, alltså de andra grejerna, det som de fortfarande kallar för maskininlärning är ju också on-device, men inte bygger på samma modeller.
Okej.
Okay. Så det är liksom allt som tror jag är ganska säkert, allt som inte var i Apple Intelligence-sektionen men som benämndes maskininlärning kommer att funka.
Men om vi utgår från att jag inte har sett keynoten.
Mm.
För jag tyckte att jag började försöka se den två gånger tror jag. Jag kände bara att när de stod och ler som att de har vunnit så här 10 miljarder dollar och säger att nu kan ni arrangera era ikoner hur ni vill. Och det är så här, alltså nu är jag less på er.
Mm.
Seriöst, jag kände bara att nu får det fan vara nog. Alltså.
Ja, men till exempel nya bilder, alltså funktioner i Photos. Liksom kategorisera bilder och indexera och sånt där. Det är maskininlärning. Det är en modell som kommer att funka till exempel.
På 14?
Ja, jag har för mig att de här math notes och de coola sakerna som bearbetar text också kommer att få finnas på allting. Och så är det lite annat sådana små grejer.
Ja, men man kan, den här nya cleanup tool, den lyfter de ju fram på sin Apple Intelligence-sida.
Ja, den där tar bort folk i bakgrunden på...
Ja, precis. Bilden.
Ja, just det. Så den är Apple Intelligence.
Ja, och sen har de exempelvis en fotosfunktion som är sök efter Jocke med stickers on his face. Det är också en sån funktion, en sån där, när du kan skriva mer naturligt. Också en Apple Intelligence. Men det du ska ha i processor är ju M1 och högre.
Mm.
Och så ska du ha A17 Pro och högre. Och A17 Pro sitter ju i 15 Pro Max och 15 Pro.
Det jag förstod, vad jag förstod så var det ju inte CPU:n som var problemet i allt det här. Det var ju minnet.
Ja, precis. Det har jag hört också. 8 gig minne.
Ja, men sen har ju den också... Den A16 har ju mycket färre TOPS. Så de pratar om ju... Microsoft krävde ju 40 TOPS av processorer för att få vara en Copilot-dator. Och A17 Pro ligger på 35. Och A16 som kör i iPhone 14 och iPhone 15, det är ju samma processor.
Mm.
Den ligger ju typ på 17 eller någonting, tror jag.
Oj, oj, oj.
Jag tror det var det sånt. Så att, det är nog en del som spelar in där. Men du kommer kunna köra allting på din Mac Mini M2.
Precis.
Ja, men jag vill ju ha det i telefon.
Mm.
Ja, och du kommer inte kunna köra det på dina HomePod då. Där man kan tycka att det kanske var relevant att prata med.
Jag har inte 40 tops på dem.
Ja, men jag tänker på, även på dina Mini då, som ändå säljs.
Mm.
Det känns ju skitbra. Jag förstår att tekniken måste röra sig framåt, men det här är ju lite väl alltså.
Men sen så kommer ju då den kommer till amerikansk engelska i beta till hösten. Vissa funktioner. Så att det är ju en bit kvar.
Ja.
Tills det...
Det är inte som att allting finns än.
Är något då kanske använda på riktigt. Men det man vill ha, jag vet inte vad du vill ha. Alltså det man vill ha i telefonen är ju att kunna prata med Siri. Och få den att göra saker med mer vardagligt tal.
Mm.
Men det är det man gör med kanske med sin HomePod och sin klocka. Sätta timer, tända, släcka och vad man nu gör.
Just det.
Så jag vet inte riktigt vilka andra funktioner. Möjligtvis det här som man kan inte prata med Siri om. Utan man får de här sammanfattade notiserna.
Ja, just det.
Kanske hade varit nice då.
Ja, exakt.
Och istället för att...
Yay.
Nej,
nej okay.
De kanske inte är något man skulle döda för. Men sådana här sammanfattande notis och sammanfattning i mail, ja, det kan ju vara trevligt.
Det är inte så fel.
Så när man glider in i en, när man varit borta en några timmar och ni har gruppchattat ihjäl er, alltså man har 50 missade meddelanden, då kan man ju säkerställa frågan till Siri. Vad har de sagt egentligen? Och du får svaret, inget viktigt. Du får vidare med livet.
Så har de något viktigt. Bara, ja.
Nej, exakt. De behöver bara ett svar. Vilket intelligens ska det krävas egentligen?
Inte idag heller. Nej, de sa inget viktigt. Idag heller.
Bara axelryckning som morgon.
Precis. Kommer en emoji bara. Ja.
Och sen kommer sådana här funktioner så att du kan spela in notes. Och sådär då. Och så får du det liksom utskrivet i notesappen och lite sådär. Så att, och smart replies kommer ju då på ett mail. Men sådana kan du använda, liksom, sådana saker sitter man ju kanske mycket och gör vid datorn då.
Mm.
Men just det här, snacka med Siri. Snacka med Siri kommer man kanske sakna då. Att säga, hej Siri, sätt en timer på 5 minuter. Nej, jag menar 10 minuter.
Just det.
Och då får du den på 10 minuter. Nu vaknar hon här i huset.
Precis, hela huset plingar.
Ja, precis. Jag vet inte vad det har varit. Så mycket mer vad har det blivit för reaktioner från Apple-communityn på det här?
Jag tycker det har varit en del bra diskussioner om det dåliga i de generativa sakerna Apple gör. Så nu ska alla generera fula bilder och så ska de generera dålig text som svar på dåligt skickade mejl. Och... Sen så gav de upp och gjorde som alla andra och skrapade all information på hela internet för att bygga sin modell. Det känns ju så där också.
Apple bara, men ni kan blocka våran bot så här.
Ja.
När den har kört i 8 månader.
Liksom. Ja, men precis.
Ja, men tack.
Ja, men så det var ganska bra diskussioner. Federico Vetticchio var väldigt negativ. Han hade funderat på, jag vet inte om de lyckas prata om det, men han hade funderat på att i sin iOS-recension i höst bara utelämna de generativa AI-aspekterna för att han tycker så illa om dem. Det är ganska...
Mm-hmm. Jag kan säga att Apples börskurs gick ju i alla fall upp.
Ja, den gjorde ju det.
Rejält.
Mm.
Nu har den droppat ner lite grann igen. Men just när de lanserade grejen här så var det ju ett himla hallå.
Ja. Ofta brukar det vara en liten dipp efter presentationen. Brukar inte det. Och sen kommer
normalt sett så är det en dipp före
För alla antar alltid att det, är något, att det kommer gå åt helvete. Och sen brukar det återhämta sig. Sen brukar det vara en dipp direkt efter. Och sen så brukar det återhämta sig efter några dagar.
Ja, just det.
Och då sen tittar man på det, slår ut på ett kvartal, så har det gått upp jättemycket igen.
Mm.
Och så där håller det på hela tiden. Så att
just det.
Det har gått upp rejält i år, och man slår ut på hela året så här långt. Ja. Så det är kul.
Men hade de inte lanserat något AI då? Hade den väl...
Ja, men precis.
Och det var, lite rutschkana ner kan jag tänka.
Den största effekten på av deras generativa saker så här långt är börskursen. Det där märks tydligt. Oj, har de fått ett lyssnarbrev eller någonting?
Nej, jag har fått en räkning. Min Saab har ju bytt ägare.
Ja, just det.
Nej, den bor i Borås nu.
Mm.
Det var också att den personen som skulle först sälja Saaben åt mig placerade den på en parkeringsplats där det stod att det var 24 timmars parkering, och den personen tolkade det som att det kunde stå där dygnet runt hela tiden. Så inte riktigt fallet. Man måste nämligen lämna parkeringsplatsen eller åtminstone flytta bilen var 24, alltså en gång per dygn. Så det här är då den andra av två parkeringsböter jag har fått på 800 kronor. Men den har jag redan betalat, tror jag. Så jag ska kolla det. Så jag är helt säker på att det inte ligger någonting att bråka där, för det blir jobbigt.
Precis. Så fungerar det.
Ja, men Saabs nya ägare rapporterar att de har en Kia från 2018. Och de har min då gamla Saab från 2007. Och han föredrar att åka Saaben, för den är tystare än Kian. Hör och öppna.
Oj. Det kändes inte väntat.
Nej, det kändes väldigt, jag tyckte det kändes fint.
Väldigt så.
Jag blev väldigt glad att höra.
Saaben också. Det är skönt. Alla nöjda.
Mm.
Utom parkerings. Det är det.
Han är nöjd och jag är nöjd. Räcker för mig.
Mm.
Mm. Ska vi ta ett litet YouTube-tips?
Ja.
Eller ett långt YouTube-tips.
Ja, ett kort tips om ett långt klipp. Om John Siracusa var YouTuber och pratade om hotell och underhållning och sånt, så skulle han kunna göra en sån här, vad ska man säga, episk utläggning. Det är en får nästan kalla det en film, eller vad kan man kalla det? En dokumentär, en genomgång som heter The Spectacular Failure of the Star Wars Hotel. Som pratar om den här, vad heter den, Star Wars Galactic Cruise eller vad den hette. Det skulle vara en sån här jättespeciell hotellupplevelse på Disney World i anslutning till det nya Star Wars-landet. Det är ett hotell som är helt byggt som att man är på en lyxkryssning i Star Wars-universumet. Och allting är jättestylat och det utspelar sig i handlingar. Man kan delta i handlingen och lösa pussel och ha sig. Det kostade jättemycket pengar. Hon, vad heter hon, Jenny någonting i efternamn, som har gjort filmen. Hon betalade för 3 nätter var det väl. Och den sista dagen var mest utcheckning. $3,000 per person för 2 personer.
Åh, herregud.
Ja, för ett jättelitet rum. Och så. Och sen så går hon igenom hela upplevelsen från början till slut med förarbete och bakgrund om allting också. Den här filmen är drygt 4 timmar och den är jättebra, och hon är jättebra. Hon går igenom allt som är dåligt och som Disney har gjort konstigt och varför gör de så här och visar. Eftersom hon var där också, så är det ju liksom hela genomgången av hela vistelsen också, vad som händer och hur buggigt allting är med alla grejer man ska delta i, och man skulle liksom bli inplacerad i olika spår och handlingar och sånt. Det funkar inte och folk vet inte vad de ska göra och Disney snålar in på fel saker och sådär. Så det är väldigt kul att titta på. Också spännande att se hur Disney hade byggt hela hotellet. Sådär. Jag menar, även om man tydligen har snålat in på en del grejer, så är de väldigt noggranna med många andra grejer. Så att all mat är liksom tematisk och det finns tematiska drinkar och man kan dricka blåmjölk. Och när man det ingår en utflykt till Star Wars-landet på Disney World också. Och då åker man dit från hotellet i bussar som är på insidan liksom byggda så att de ser ut som en här transportskepp med fejkade fönster då som visar rymden istället. Så att man verkligen tar en liten så här transportskepp ner till marken på den planeten. Effekt. Och kul och frustrerande.
Låter mest frustrerande det talat, men det kanske bara jag.
Det är ingen helt väl genomförd grej. Nej. Av Disney det där.
Ja, men Disney har ju blivit väldigt så här sugna på att tjäna pengar, så att det kan man ju säga.
Ja, men precis. Men hon sa också, tjäna alla pengar på väldigt små rum.
All the monies.
Mm-hmm.
Nu har jag kontrollerat om jag har betalt den här fakturan eller inte. Och på Swedbank kan jag, alltså, jag kan se att jag har betalt någonting, men jag kan inte se OCR-numret på räkningen jag har betalt.
Nej, det är tråkigt.
Historiska betalningar och överföringar. Det är helt, det här är helt... Ah, där kom den, titta. Nej, det var fel OCR-nummer. Okej, okay, tack för det.
Oh, too bad.
Så jag har betalt, det är alltså 3 parkeringsräkningar jag har fått på 800 spänn stycken.
Jäklar, snabba ryck.
Ah, ja, anyway. Precis. Jag tänkte bara, mitt lilla kluster har växt lite till då. Jag har ju köpt 3 såna här minidatorer från HP.
På tal om att inte låta andra göra saker så... Egna server igen.
Ja, ah, men alltså, vad fan. Nej, men ja. Jag räknade ut att det här räknar jag hem på 6 månader typ jämfört med att hyra servern hos Hetzner och köpa de här maskinerna. Plus att jag hade fått den gratis också. Så jag tänkte att varför inte försämra det lite grann genom att köpa en UPS och en NAS också. Så att jag köpte faktiskt en helt ny UPS, en APC för 980 kronor från Amazon. En liten gullig sak.
Slå på stort.
Som räcker till för de här maskinerna. Några minuter. Och sen tänkte jag att jag vill köpa NAS och så tänkte jag så här, ja, men Synology, det är ju trevligt. Så började kolla på en sån som jag hade förut en gång i tiden, som jag då lite idiotiskt krängde av. Tänkte jag, vad kostar en sån nu för tiden? Då kostar de över 5000 spänn.
Mm-hmm.
Så jag gav mig in på Tradera och gav mig in på Blocket och hittade 2 stycken för 800 kronor styck. Så jag köpte båda och sen fick jag min kollega och vän Jonathan köpa den ena för han behövde ha en till. Så här hålls det i stål och penningarna ska du veta.
Precis,
på att ta in. Så jag kan betala parkeringsavgifter.
Exakt. Transferera till andra konton liksom.
Ja, lite så. Man måste ju sprida ut. Nej, men så att nu har jag konfigurerat upp så att de 3 Proxmox-maskinerna pratar med, eller de 2 av de andra Proxmox-maskinerna pratar med en av dem som jag har kopplat UPSen till, och så använder man en gammal helig programvara som heter NAT, NUT.
Mm.
Över nätet, och när den första Proxmox-maskinen säger att hoppsan, sa, nu fick jag signal från UPSen att vi inte har någon ström här, då kan de andra 2 börja räkna liksom att okej, okay, när batterinivån är så här så börjar vi stänga ner typ. Det är ganska geschwint.
Make sense.
Faktiskt. Ja, men det är väl det jag har gjort. Det rullar på, allting funkar.
Skönt.
Det låter som att Christian har varit och hängt på med kidsen.
Ja, visst så det.
Ja.
Jag var på Dreamhack Summer i helgen.
Ho.
Ja.
Stort. Frågetecken.
Ja, det är ju... det är några hallar på Elmia. På mässgolvet.
Just det. Mycket mässa blir det.
Mycket mässa blir det. Jag vet inte hur det har ändrat sen... sen Jocke var där och var utställare.
Ja, just det. Jag gjorde ju PR åt Intel på den tiden. Ja,
ja precis.
Det var det jag kom åt att lukta. Det var en kompakt lukt av svett över hela liksom... hela Elmia. Alltså det stank.
Mer ventilation till folket.
Ja, lite så.
Ja, men nu, ja, precis. Men nu så hade de... Det fanns 2 stycken LAN-arior. Det var den traditionella. Där man bokade in sig på en plats. Och så kan man sitta och lana. Sen hade de en premium också då. Så där var det var lite bättre där inne. Mm. Det var väl ungefär som att åka SJs första klass. Du får lite kaffe. Okay. Undrar om inte det var så att det fanns att man fick några stolar och så också. Jag kommer inte ihåg det.
Mer benutrymme.
Ja, det är så. Men det fanns en premium och så fanns det en standard då.
Mm.
Och så fanns det en sovsal.
Mm.
Såklart. Där var vi inte inne. Men där låg nog den där kompakta doften av svett, kan jag tänka mig.
Skulle kunna så.
Och sen så bredvid den här vanliga LAN-arian så var det ju... Där hade de bjudit in då YouTubers eller kreatörer eller vad de nu kallar dem. Då satt de ju där...
Influencers tror jag kallat, gör inte det?
Ja, de kallar dem även... De kallar ju dem kreatörer också. De har lite olika namn där på vad de bjuder in folk. Men då blev de inbjudna dit istället för att sitta hemma. Mm. Så sitter de ju där och sänder då. Så att de kunde sitta liksom lite för sig själva. Men sen var det också platser då där de hade 2 skärmar. Och sen så var det ju en skärm vänd mot dem som gick förbi. Som kunde se då vad de strömmade. Och så satt de där med headset och mikrofon uppkopplade. Så det var ju sådana arbetsstationer kan man säga. Sen satt de och streamade. Vi var ju på söndagen då, alltså sista dagen. Så då var det ju mycket, mycket färre besökare. Och sen en våning upp, åker man upp rulltrappan upp, där är ju utställning då. Så där har de ju alla utställare. Där Elgiganten är ju sponsor av DreamHack. Så Elgiganten har ju scenen. Och sen har de ju en, ja, som en stor monter, eller det är som en butik du går in i, tror jag. Där var vi inte inne. Och sen är det en massa Lego är där och Husqvarna var där med sina robotar. Du kan ju köra robot, deras gräsklipparrobot där. Och sen finns det ju Meta var där med sina Quest.
Ja.
Och lite att möjligt. Lego var där.
Har du provat Quest Pro?
Jag vet inte vilken jag testade. Jag testade en Quest.
Ja, tre kanske.
Gjorde jag. Ja, det var det nog. Det var nog tre. Mm. Helt riktigt. Och spelade något spel där jag skulle ha lasersvärd och slå sönder kubbar som kom mot mig.
Beat Saber.
Exakt så heter det.
Det är en bra grej.
Mm. Så jag spelade lite. Så där var jag och man kan säga LAN. Inne på LAN är det väl lite högre medelålder. Och sen inne på mässan så är det ganska mycket yngre också då, som är där med sina föräldrar.
Ja.
Och de springer runt och gör spela, Nintendo var där då, med liksom en spelutmaning som man kan spela för topplistan. Alla grejer man provar i montarna, så får man ju ett liten peng.
Ah.
En liten token. Så när man har 10 sådana så springer man till hjulet och snörar och hoppas man ska vinna någonting.
Ah.
Så det är ju
interaktivt.
Ja, det är mycket att man ska skaffa dem där då. Mm. Och då går man ju runt mycket i montarna.
Mm.
Så där var jag med tillsammans med min stora dag.
Mm.
Tillsammans med min dotter som hade fått det. Och en kompis till henne. Och så var det väl, om det var 6 andra barn.
Mm.
Med en legal guardian. Och de hade också kompisar med sig. Så det var lite rundvandring. Sen käkade vi lite. Mm. Och sen fick vi träffa lite YouTubers.
Mm.
Så vi träffade ju Kebab. Jag hade ingen aning om att han existerade förrän han dök upp.
Nej, men det var någon som hade aning om det, kan jag tänka.
Ja, det var det. Men det var en, jag kan faktiskt inte ihåg vad de hette, men det var en, jag brukar säga att jag är inte så inne i, jag är inte så nere med kidsen, jag vet inte vad de tittar på. Mina barn tittar ju inte på några svenska sådana. De är ju mycket i Roblox-världen.
Mm.
Eller framförallt liv fortfarande. Så att och det är inga svenskar som hon tittar på,
ja, okay.
Som spelar då, utan det är bara utländska, om man säger så. Alltså, det finns inga från Sverige. Men det roliga var då var det en YouTuber som han träffade, som var populär bland vissa av de här ungarna, som frågade om han skulle hämta sin Ferrari. och de ville titta på det. Och då var det ju tjej som bara, ja! Så vi kan hämta det där. Och tog lite tid, så vi satt där och så kom man med den. Och det var en stripe. Den var svart och massa reklam på.
Ja.
Så det finns säkert de som lyssnar och som vet precis vem det är.
Ja, jag tänker det också.
Ja, och jag har bilder tillsammans med min dotter.
Ja, just det.
Då visste inte älven, det var jättebra. Jo, men det roliga skulle komma till då, för då var det den bilen. Och sen så var ju föräldrarna som var med, var ju också intresserade av bilen.
Mm,
det var väldigt mycket, det var ju pappor med det. Mm. Men då, och så var det två volontärer då, äldre damer från min stora dag, som var med. Och då kommer den här bilen och då säger han som är med från DreamHack att nu dök Kebab upp också, om ni vill ta några bilder. Och då säger en av de här äldre damerna, va? Kommer det en kebabbil här? Nu?
Var inte inläst på.
Inte någonting. Ja, så var roligt.
Mm.
Så jag berättade för en kompis som är, hon är lärare, så hon har lite sommarskola nu. Så hade hon en elev där som hade varit på DreamHack, som hade kommit sen lite trött på morgonen. Så hade hon sagt, jaha, träffade du Kebab, sa hon då. Och han tappade hakan att hon kunde veta vem det var. Och hon hade ingen aning, för det var för att jag hade sagt.
Det är perfekt.
jag hade träffat en YouTuber. Ja. Han har 149 000... som prenumererar på hans kanal.
Det är ändå ett par stycken, det får man säga.
Mm, det är ändå ett par stycken. Och ja, han har senaste videon och har allt från 8000 visningar till 17000. Populära videor har ju 700 000 visningar.
Ja, 700 000 är ganska mycket.
Ja, får man ändå säga.
Ja, jag hade varit nöjd.
Mm. Så där var jag.
Mm.
Och gick 10 000 steg och var jättetrött sen.
Ja, jag tror det. Bara sitta i ett tyst hörn efteråt ett tag.
Ja, jag lämnade ju bort, lämnade tillbaka barnet till sin mamma. Så det var bara att komma hem och...
Ja, falla ihop.
Lugnt och skönt. Helt perfekt.
Sitta och titta på en vit vägg. Så.
Men jag kan inte minnas att jag varit på DreamHack tidigare. Jag vet inte om jag har varit det.
Nej, jag har inte heller varit det.
Nej, jag tror inte jag, jag inte satt min fot där länge tillbaka heller. Så det var väl på sin plats nu. Eller ändå ett stenkast för mig. Vi gick ju hem därifrån.
Ja, det är säkert längre att gå inne på området än det tog sträckan hem.
Oh ja, det var det. Så det var det. Mm. Det var lite spännande. Jo, igår var det väl. Precis igår så dök det upp en artikel från Emanuel Karlsten, eller artikeln han skrev på sin blogg, om att det skulle vara ett snabbspår, att regeringen ska driva igenom chat control lite snabbt, eftersom att Belgien, som sitter med ordförandeklubban då, och de släpper dem här nu, det är väl sista juni typ, då släpper de den. Och så går den över till Ungern.
Ja, tror jag. Det kan man säga. Tror du?
Mm. Och då kände belgarna att nej, men nu ska vi nog stressa igenom chat control.
Vi tar det sämsta förslag vi har, så försöker vi skynda oss med det.
Ja, så de Belgien har ju gjort något kompromissförslag då.
Mm.
Och då har man något möte som är med de här. Det heter ju ett Corepair, C-O-R-E-P-E-R 2-möte.
Ja, ett sånt.
Ja, det är ju ett, det står för Committee of Permanent Representatives of the Governments of the Member States of the European Union.
Det var ändå värt att göra en förkortning, kan jag känna.
Ja. Så det är ju en sån här... De förbereder väl saker sådär. Det är väl inget beslut där i då.
Ja, just det.
Men det skulle vara ett sånt möte den 20, så det är ju i morgon då. Det här spelas in onsdag den 19.
Mm.
Och då har ju Sverige har ju ingen, eller innan det här mötet hade ju Sverige ingen officiell hållning då. Det var uppe i EU-nämnden någon vecka tillbaka som information. Då informerades de om det och vi informerades, tror jag. Jag vill minnas att justitieministern sa då att det här jobbas det på.
Mm.
Men sen skulle jag komma upp och då behövde Sverige en hållning då. Och då gick det inte via EU-nämnden utan då hamnade justitieutskottet. Jaha. Lite snabbt och lite snabbt häftigt då. Så att... Belgien då, som håller ordförandeklubban, har arbetat för att ministerrådet ska ta ställning. Eftersom att precis Ungern kom efter då. Och eftersom att vi inte har... Och det här är då den här mötesformen är ju en tjänstemannagrupp då. Där EU-länderna har ständiga representanter. Och så är det inget ministerrådsmöte då. Och de skulle mötas imorgon, eller när det nu blir, här framåt då. Så då behöver man ju ha ett... Sverige behöver ha en hållning här. Och den brukar ju komma i EU-nämnden. Mm. Det är där sådana frågor tas då. Men då, ja precis. Men då blev det lite snabbt att då skulle regeringen skulle överlägga då med justitieutskottet som igår. Och där söka stöd för att rösta för det här belgiska ordförandeskapet kompromissförslag inför det här mötet då. Som sen ligger till grund för förhandlingarna med Europaparlamentet. Så enligt Emanuel då så mejlades det 09:58. Mejlades ut att det skulle ske och sen en timme senare så kom uppgiften då att det hade behandlats där. Och det som hände där då, det var det som har skapat också mycket snack. För då kommer det fram att från det här mötet eller protokollet som kommer då att det är bara Centerpartiet och Sverigedemokraterna som har liksom sagt att men vi vill invända mot det här. Vi står inte bakom det här.
Nej.
Utan alla andra partier liksom är med på att det, ja, men det här är Sveriges hållning.
Mm.
Så då har man fått en formell hållning då. Och det här blir ju konstigt då. Dels var det lite svallvågor kring Moderaterna då. För de var ju ute i EU-valet och satte, men det här är vi emot. Mm. Och Tobias Tobé har ju varit tydlig med att men jag är emot det. Fast liksom, i Sverige så har de ju inte varit så tydliga då. Också Liberalerna har ju riktat kritik då.
Det känns ju lite som en liberal grej att kanske hålla på sånt.
Ja.
Kan jag tycka, men...
Ja, Moderaterna har nu efteråt sagt i en i uttalande, jag tror de var med på Sveriges Radio i debatt, att nej, men det som vi var ute och var emot i valrörelsen var ju det ursprungliga förslaget.
Mm.
Ylva Johanssons första förslag då. Men det som har växt mest då, det var ju att Vänsterpartiet och Miljöpartiet då inte sa någonting.
Nej.
Som man tyckte, men det här var ju konstigt. Och det som hände då idag var ju då att Vänsterpartiets, nu tror jag hon är ledamot i justitieutskottet, Gudrun Norberg, då hon gick ut på sin jag vet inte om det var igår eller, hon gick ut på sin Facebook och skrev att men Vänsterpartiet har inte ändrat sig. Vi är emot de förslagen som innebär massövervakning och stödjer inte det belgiska förslaget som regeringen nu vill ha då. Hon nämnde ingenting utan skrev att det nu kommer bli en förhandling mellan rådet och parlamentet där vi som parti står bakom parlamentets position som tidigare och parlamentet är emot då.
Mm.
Och frågan är långt ifrån avgjord och kommer att komma till riksdagen för beslut innan det är färdigt. Vänsterpartiet kommer driva på förslag som innebär skydd mot sexuell exploatering för barn men som inte innebär då en massövervakning då.
Mm.
Men det som de säger då, det som har kommit fram från det här mötet då är ju då att alla partier var närvarade. Det här skriver ju Manuel Carlsten då. Och så i protokollet då så redogör en statssekreterare för förslaget. Och Vänsterpartiet då begär ju aktionering för att överlägga.
Mm.
Och tydligen då så påminner Sverigedemokraternas ledamot att kommer du ihåg att ni är kritiska till det här? och sen då går vänsterpartiska ledamoten undan och så överlägger med sin suppleant och så här skriver då Emanuel sen då, när de kommer tillbaka meddelar de att förslaget är balanserat och att partiet ställer sig bakom det och så är det bara då Centerpartiet och Sverigedemokraterna som redovisar en avvikande uppfattning då och Centerpartiet ansluter till Sverigedemokraternas kritiska formulering då. Och vad som egentligen händer, då blir det liksom en dialog. Hon skriver på sin Facebook ett inlägg. Hon tar inte upp någonting, kommenterar inte protokollet och kommenterar inte liksom någonting som Imona har skrivit då. Så att, det blir massa frågor från henne då. Och Emanuel har ju ringt runt och pratat med ledamöter etc. då. Så de behöver sedan gå ut då att ja, men det här var en miss. Jag borde ha anmält en avvikande mening då. Men det som jag tycker är konstigt, alltså det är klart att det kan bli en miss. Och Miljöpartiet har också gått ut och sagt att men vi, ja, vi trodde att det handlade om det ett annat förslag då. Mm. Så det är liksom sådär. Men just att hon går iväg och överlägger och sen det sägs att hon kommer tillbaka så att det är balanserat.
Ja, visst.
Det kan man ju tycka är lite
skumt.
Lite konstigt. Ja. Lite konstigt då. Så att det blev ju ett herrans drag på sociala medier.
Mm.
Liksom mycket har handlat om Vänsterpartiet då, som att det är mer det jag ser i mina flöden då.
Mm.
Inte så mycket mot Miljöpartiet då. Men både Vänsterpartiet och Miljöpartiet har gått ut och sagt att det är mänskligt att missa. Men kanske inte så här viktiga frågor då.
Nej, lite så.
Ja, vad heter det? Miljöpartiet har ju inte skickat fram sin ledamot som var med på mötet. Utan de har ju skickat fram hon Rebecca Limoyne som kandiderade till posten som språkrör.
Mm.
Hon sitter ju i EU-nämnden då. Så hon har ju sagt att, att med facit i hand så skulle vi lämna en avvikande uppgift. Men det gjorde vi inte, utan det var en miss. Det är mänskligt att man ibland missar. Men det här, alltså man får ju känslan av att de har ingen koll på vad det var.
Nej, det känns som att det var väldigt suddigt.
Ja, sen kan man rikta kritik mot regeringen då, som man kan känna att men, håller de på att kuppa igenom det här? Försöker de
precis.
Ta ett snabbspår för att...
Vem är det som har så bråttom och varför?
Ja, och det som händer nu då, att då blir det ju ingen... då blir det ingen blockerande minoritet.
Mm.
Hade Sverige då haft en, liksom, en negativ hållning till detta, så hade det kunnat bli en blockerande minoritet. Och även Frankrike sägs ju då ha vänt nu då.
Mm.
Också då. Så vi får se vad detta tar vägen. Men det som är, som jag förstår det nu i det här belgiska förslaget också då, är ju att de är fortfarande där igen då, att nej, men vi ska inte blockera, nej, vi ska inte dekryptera trafiken. Så end-to-end kryptering ska vara kvar.
Mm.
Utan istället ska vi på klienterna innan meddelandet skickas iväg, innan meddelandet krypteras, då ska vi scanna.
Just det. Det börjar ju bli väldigt nära den här grejen som Apple hade på förslag och sen la ner, eller hur?
Ja.
Ja. Men de kom på att så kan vi inte göra.
Nej, precis. Vi är lite mer sansade människor på det företaget. Nej, det är ju sjukt.
Men det konstiga är ju också att det här, alltså, platsen det här får i nyhetsmedia är ju otroligt liten. Utan där det får plats är ju på ledarsidor och av krönikörer.
Mm.
Det får inte så mycket plats på nyhetssidorna och... det är väldigt...
Det är märkligt.
Ja, och sen så känns det som att nyhetsmedia har svårt att själva förstå förslaget och ställa rätt kritiska frågor då.
Ja,
det är liksom, nu har jag inte lyssnat på den debatten. Det var en debatt mellan Moderaterna och Centerpartiet idag på Sveriges Radio, vad det nu heter, deras morgonprogram.
Mm.
Och då sa, som jag förstår det, på Karl Emil Nickas, så liksom så missuppfattar de fortfarande allt förstås. Liksom att liksom, men om man lägger in att det ska vara ett, om det ska vara ett program, om det ska vara så att vi ska scanna innan vi krypterar det, så finns ju inte kryptering.
Mm.
Liksom det är så naivt då.
Mm.
Ja, så de är fortfarande kvar där, det är jättekonstigt.
Ja, men jag tycker de borde ha folk att luta sig på som kan förklara för dem. Om de ville bli förklarade för, åtminstone. Man kan ju undra var nivån ligger också.
Ja.
Nej.
Jättekonstigt. Så att, ja, vi länkar lite till... vi skickar in lite länkar som ni kan roa er med om ni inte har följt med.
Precis.
Och läsa. Och det där protokollet letades ju upp. Och cirkulerade.
Ja, jag kan tro det.
Ja, och hon... det roligaste var... roligaste, men... hon... vänsterpartistiska... ledamoten då, det dök upp... protokollet dök upp på hennes. Men även så... nu kanske man inte ska ta andra för... men det var ju... där var det en... en sverigedemokratisk ledamot som var där skrev ju på, som en kommentar på hennes Facebook-inlägg. Då skrev han, det var jag som begärde en ny överläggning för att förankra den svenska ståndpunkten gentemot det belgiska förslaget. När SD och C anmälde avvikande mening mot den svenska ståndpunkten som accepterade belgiska förslaget med en variant av ingrepp mot kryptering, så begärde du en ajournering för att diskutera med din suppleant. Jag påminner er då er om er tidigare avvikande mening.
Mm.
Ni kom tillbaka och gav stöd till den svenska ståndpunkten och menar att förslaget utvecklas tillräckligt åt rätt håll för att accepteras av Vänsterpartiet.
Mm.
Jag har ju svårt att tro att den här SD-ledamoten skulle ljuga om det.
Ja, det finns ju inte en del folk.
Eftersom att det finns så mycket annat folk där som i så fall skulle säga, men så gick det inte till.
Nej, men precis. Jättekonstigt.
Ja, hon fick ju svar. Hon fick svar på tal där, så att det är en sak om att vi förstod inte vad vi
röstade.
Varför röstar man om man inte förstår?
Ja, precis. Eller att de trodde att de hade... Sen, precis. Så att när de lämnar, börjar, men vi måste snacka ihop oss.
Mm.
Och så kommer tillbaka, men det här känns balanserat. Då måste man ju titta på det.
Ja, precis.
Okay, så den vi... känns ju... Det känns ju jättekonstigt.
Ja. Det är intressant att se vad mer som kommer fram där.
Ja. Och många har ju frågat, jag försökte liksom få svar på, liksom, kom du tillbaka och sa att det är balanserat och partiet ställde sig bakom, eller liksom,
eller
vad hände egentligen?
Ja, precis.
Mm. Vad är flugan på väggen på det mötet? Ja, så det där, vi får se vad som händer sen.
Mm.
Men vi sammanfattar väl det som vi gjorde i vår show, så avgå alla.
Ja.
Ja.
Rimligt.
Ja.
Tack.
Och med det så ser jag att jag har skrivit någonting.
På ren överraskning eller?
Och jag har inte skrivit någonting.
Nej, det är episkt.
Jag är också överraskad. Nej, nej, men jag... Ja, precis. Jag och mina barn äter ju fredagstacos framför tvn.
Mm.
Vilket gör att vi behöver ha något att se på. Och för ett tag sedan så satte jag på en serie som heter Lock and Key. Och då stavas Lock. L-O-C-K-E som heter efternamn då. Lock and Key. Som är, den är en, det är en serieroman och som kommit ut i sån här miniserie sedan 2008. Jag tror det finns en film längre tillbaka. Skulle jag säga. Och men det gjordes en tv-serie på 3 säsonger. Som släpptes 2020. Och sen handlar om 3 syskon. Tyler, Kinsey och Bode. Där Tyler är storebror, Kinsey är mellansyster och Bode är lillpojken. Och deras far har blivit mördad av en ungdomsbrottsling. Och så flyttar de till... till hans barndomshem, till pappans barndomshem. Och det heter Key House, nyckelhuset. Och det är en liten småstad som heter Lovecross i Massachusetts. Så dit flyttar man med sin mamma då, hon tycker att de behöver nystart. Och där finns farbroden då. Och då får de ju med tiden veta att liksom, det finns lite övernaturliga krafter där som är kopplade till deras familj. Vilket, och det upptäcker de av att den lille pojken där, han hör viskande ljud och då är det nyckeln som viskar på honom.
I see dead people.
Ja, men lite, ja, det är bara så man hör inte vad de säger, men han hittar i alla fall en nyckel som man undrar vad den går till, så han springer runt och testar den och den upptäcker han då att den går till ett brunnshus där han kliver in. Och där inne, väl där inne så är det ju en röst som ropar på honom. Nerifrån brunnen. Och då säger han, och den här nyckeln han hittar, jag tror inte om nyckeln gick dit, men den här nyckeln han hittar, den gör att han kan stoppa den i vilken öron som helst. Och så när han öppnar den så kan han komma vad som helst, vad han än tänker på. Om den dörren han har, någonstans han har varit tidigare då. Första gången han använder den så kommer han gå han från sitt eget rum till glasskiosken.
Ah.
Men det som han gör då, nu var ju ett tag sedan jag såg först, han släpper ju ut den här tjejen som finns i brunnen då.
Mm.
Som då visar sig är en ond demon. Som är en ond och som vill ha nycklar. Kan man säga. Så den är ganska spännande. Så det är tre säsonger av den här. Så att i första säsongen så kämpar de ju mot den här demonen. Och sen i sista säsongen så kommer det ändå större demoner.
Aj, aj, aj.
Men den är faktiskt... alltså, båda mina barn tyckte den var bra. Den numera 11-åringen då tyckte ju att den var lite ibland åt läskiga hållet då.
Ja, det låter ju som att det skulle kunna vara rätt ruggigt med den.
Ja. Ja, precis. Och sen har de ju de ändå ihjäl några.
Ja.
Några karaktärer har de ju ihjäl då. Men det som hela tiden rullar är ju också att det hela tiden tillbakablickar från när deras pappa var ung då.
Mm.
Och de upptäckte nycklarna då.
Mm.
I sin ungdom. Och det som är då är ju att vuxna, när du fyller 18, då försvinner minnet av nycklarna.
Jaha.
Och om du som vuxen upplever den här magin, så glömmer du bort den sen. En stund senare. Mm. Det går 10 minuter sen har du glömt alltihopa och liksom du förstår inte vad som hänt då. Och så därför så är det ju nya generationer i den här familjen som upptäcker de här nycklarna då.
Mm.
Och jag tror det är säsong 2, jag vet inte om det var 1 eller 2. Då tar de tillbaks, liksom till hel, man får, liksom, de tar sig tillbaks till inbördeskriget där.
Mm.
Så att man får se ursprunget och allting då.
Mm.
Och sen så såklart så slutar den då. Det är ju bara 3 säsonger och det blir inga mer säsonger. Men ändå så slutar den med en liten sån här cliffhanger. Att, kanske.
Störande.
Ja, lite så. Lite, det är bara en liten.
Ja.
Men annars är det... Ja, slutet gott, allting gott ändå.
Ja, men då så.
Skulle jag säga. Och så finns det jättemånga nycklar. Jättemånga nycklar. Som gör massa olika roliga saker. Så den finns på...
Netflix tror jag.
Finns på Netflix, ja. Får man ändå... jag skulle ändå rekommendera den och ge den... Men jag skulle nog kunna ge den en 3,5.
Mm.
Kanske nästan en 4. 3,5 kan vi väl säga då.
Mm.
3,7.
Får man göra det?
Jag gör väl som jag vill.
Ja, det har jag märkt.
IMDB är 7,3.
Ja.
Så pass.
Ja, så pass. Så pass. Ja, men jag skulle... jo, och så bara som en avslutning på detta. Så han som spelar den här... som spelar den här färbron.
Mm.
Han heter Aaron Ashmore.
Mm.
Och det är väl inget konstigt. Jag har aldrig stött på den skådespelaren innan.
Nej.
Men däremot så såg jag... Det finns en tv-serie som heter The Rookie som handlar om ett gäng...
Ja, den har avverkats av folk här i huset.
Ja, precis. Jag har aldrig sett den. Men det är ju en...
Nathan Fillion.
Ja, precis. Men det är ju en äldre en medelålders gentleman som i mitt i livet bestämmer sig för att bli polis.
Yep.
Så det handlar om honom då. Och jag satt hemma hos en kompis och tittade på det här. För de tittade på det, så då... Ja, men då tittade ni på det, så tittade jag. Och då bara, nej men... Det här är ju samma skådespelare som jag såg den här Lock and Key. Så då började, det måste ju vara han. Så jag gick in och tittade.
Mm.
Och så bara, nej men hittar ju inte The Rookie. För då gick jag in på Lock and Key och så, där är han, tryckte på honom. Men jag hittar ju inte. Det måste ju vara en av hans största roller. Jag förstår inte, varför finns den inte med? Då är det hans tvillingbrorsa.
Nej. Extremt overkligt.
Ja, så han heter ju Sean Ashmore.
Ja.
Och är ju lillebror då, med 1 minut.
Ja.
Och båda är kanadensare och då födda 79.
Ja.
Så att jag bara, men titta, det är han. Jag hade inte tidigare noterat honom innan jag såg Lock and Key då.
Nej.
Och sen nu bara, off, ser honom igen.
Ja.
Och så bara, oj, han, att den är här, för den rookie är lite större, ser jag ju då.
Ja, visst.
Och så bara, nej, det var inte han. Jag bara, jag blir helt tokig, det måste ju vara, vi så lika. Så bara, ja, det var tvillingbrorsan. Så den...
Jätteroligt.
Ja, det var faktiskt, jag satt i IMDb och var inte alls, fokuserade inte alls på det avsnittet som de tittade på. Jag var mest frustrerad över att, varför är det så fel?
Ja.
Ja, jag tar då här 3,7 till protokollet.
Så var det. Jag har också tittat på Netflix, helt oväntat.
Ja, det är väl det ni har?
Ja, vi har Disney Plus också.
Oh!
Men den här dök upp lite oväntat, det var Det känns som det ändå lite oväntat när det dyker upp en nyhetspost på The Verge om att en film har dykt upp på Netflix. Då måste det ändå komma upp en lite överraskning. Och det som har dykt upp är Godzilla Minus One från 2023. Som är, ja, det finns ju 17 miljoner Godzilla-filmer. Men det här är den senaste som är faktiskt gjord i Japan av Toho heter de väl. Bolaget som har gjort Godzilla ända från första början. Det görs ju amerikanska Godzilla-filmer med genom alla dem också. Det finns upprördhet kring det. Det kan man komma till sen. Men den här heter Minus One för att det är en typ av, jag vet inte om de kallar det för en reboot, men den utspelar sig i alla fall, jo, det får väl vara en reboot. Det utspelar sig precis efter andra världskriget när Godzilla först dyker upp. Så det är väl lite av en så origin story. Och sen så är det, ja, det är mycket, mycket monsterförstörelse, men också mycket fokus på personer och sådär. Den har fått väldigt bra kritik överlag för att den gör något liksom intressant runt omkring monsterförstörelsen. Och det är ju såklart väldigt mycket associationer till kärnvapen och så. Det är ju hela Godzilla-grejen. Och snyggt gjord också. För att vara en stor film, väldigt liten budget. De har inte sagt exakt vad filmen kostade att göra, men gissningen var att den senaste amerikanska Godzilla-filmen kostade ungefär 10 gånger så mycket och var väldigt mycket sämre, vilket gjorde folk upprörda. Och de började säga, men är den här så bra bara för att de har liksom fått jobba under slavförhållanden för att göra filmen klart? Så man, nej, jag tror att det är mer så att det är folk som brydde sig som gjorde den här filmen på en helt annan nivå än de andra. Men om man ska, jag skulle också kunna sätta en sån där 3, någonting störigt betyg. 3,8 kanske? Tycker ni är väl?
Kan man göra det?
Ja, nu kan man tydligen det. Isen är bruten. Nu kommer det bara eskalera. Det blir så här 3,879 nästa gång. Jag vet inte, man får väl kanske vara sugen på att se en film med ett stort monster som dyker upp och slår sönder saker på snygga sätt. Men jag tycker det är en kul blandning. Sen slog det mig också efter ett tag att alla karaktärer och ganska mycket i stilen hade varit exakt likadant om det hade varit en helt animerad japansk film. Så folk beter sig på samma sätt, folk liksom poserar lite på samma sätt, det är typ likadana kamerauppställningar. Folk har liksom lite överdrivna i stil och frisyr och pratar lite överdrivet och gör sådana här konstiga reaktionsljud som alla karaktärer gör i japanska animerade filmer. Så liksom, det är liksom animerad, det är en spelfilm som är precis på samma sätt. Det kanske alltid är så i japanska filmer, de kanske alltid har den stilen, jag vet inte. Men det var en rolig koppling så här. Det känns jättemycket som folk beter sig i animerade filmer också. Och snygg. Vilket snygg.
Och snygg.
Snygg förstörelse och snygga vyer av kriget ödelagt Tokyo som gradvis byggs upp och sen går sönder lite grann igen. Så att 3,82.
Min ena son har försökt se den där filmen och han sa att det var så fruktansvärt usel som stängde av den.
Ja, det beror på vad man är ute efter. Det är lite mer melodramatiskt i mellanvarven när det handlar om karaktärerna och föräldralösa krigsbarn och trauman och sånt där.
Ja, det kanske var det han inte riktigt gick igång på. Men ja, annars tänker jag att han är ju målgruppen klockrent liksom.
Ja, men precis. Precis. Just det var ju jag beredd på också. Det kan ju vara värt att säga för mitt intryck av den. För jag hade ju läst en del väldigt positiva recensioner när den kom. Och som pratar om det, att det var den där mixen mellan förstörelse och liksom faktiskt persondrama och ha personer som man faktiskt bryr sig lite grann om och som man kan förstå varifrån de kommer och varför de gör som de gör och vad de liksom har släpat med sig för krigsupplevelser som påverkar hur de lever. Men det kan jag tänka att man inte, det är inte automatiskt det man tänker att man ska få om man bara säger, oh, en jättestor Godzilla-film har dykt upp på Netflix. Tänk om det ska vara lite mer lättsmält på det sättet kanske. Då ska man nog se den förra japanska Godzilla-filmen. Det låter som att det är ganska mycket smällare i den också. Shin Godzilla tror jag det var.
Jag tror aldrig jag sett. Jag tror jag såg den där Godzilla, den amerikanska filmen som kom när den var.
Ja, typ 90-talet va?
Ja, någonting sånt. Mm. Som var otroligt dålig.
Ja, den var jättedålig.
Och sen har jag liksom aldrig riktigt återfunnit intresset.
Nej. Nej, men det här är ett annat Godzilla-spår än den. Det här är japansk Godzilla, de vet vad de pysslar med.
Mm. Ja, men då så.
Mm.
Är inte Godzilla japansk?
Jo, den är ur-japansk.
Ja, precis.
Det var första jag kom på 50-talet, något i svartvitt med,
ja, precis,
en person i en dinosaurie direkt som går runt och har sönder små hus.
Och så har de Hollywoodiserat den.
Mm. Sällan en bra idé, kan jag tänka.
Jag har ju delvis tvingats se på en serie som min kollega Niklas har tjatat på mig i typ 3 år att jag ska se, och det är Stranger Things.
Ja, det var så jag nästan trodde att du hade sett den redan.
Nej.
Du skrev dit. Nej.
Nej, men nu har jag inte sett hela, men jag har sett liksom tillräckligt mycket för att ha en uppfattning.
Ja.
Min dotter har under en period kvartat på min soffa.
Mm.
Och hon ville ha någonting att se på, så hon skaffade sig det billigaste Netflix-abonnemanget som fanns, och sen så, utan reklam ska jag säga, och sen så satt hon en gång och knarkade då, Stranger Things, och som hon då tog inte bara min soffa utan också min tv, så tänkte att då sitter vi då och tittar på.
Ja, precis.
På det här. Och jag har kommit till några slutsatser att den är ju, det är ju väldigt skön 70-tals vib, liksom. Den är ju, och tidigt 80-tals vib, det är ju så här. Oh, man sitter bara och myser liksom. Den är ju snyggt gjord. Bra skådisar överlag. Matthew Modine har jag aldrig tyckt så illa om som jag gjorde efter den här serien. Så mycket kan jag säga. Han var ju skitbörden i den här serien då. Och, men säsong 4 är lite så här.
Är det den sista?
Ja, jag kommer till det.
Ja, ja, men den sista som har släppts, va?
Ja.
Ja, just
det är nämligen säsong 5 planerad.
Ja.
Men säsong 4 är då, jag tror sista avsnittet är över 2 timmar långt eller sådär.
Mm.
Och det är ju väldigt mycket så här monster och slime och elände liksom. Mm. Och det verkar som att det liksom eskalerar lite grann varje säsong. Mm. Vilket är liksom någon sorts mönster, template för hur man gör såna här serier. Att man går ut lite lugnt och sen så öser vi på lite mer nästa säsong, och sen nästa säsong, och sen nästa säsong, så blir det till slut så blir det bara en gröt av alltihopa. Liksom, ungefär som i Lost är ett bra exempel på det.
Ja.
Det är ju spårat fullständigt i säsong typ 3 eller 4 eller något sånt.
Japp.
Men överlag måste jag säga att jag tycker ändå Stranger Things är så här, det är en sån här serie som jag kommer inte se om den.
Mm.
Så jävla kul var det inte. Men den är ändå liksom inte, den är inte dålig.
Nej.
Så, jag kan förstå tjusningen med den. Så att jag ger den då 3,14 i betyg.
Hur långt, har du sett hela säsong 4?
Jag har sett, inte alla avsnitten, men jag såg sista. Alltså, Game of Stranger Things är så här att det är inte, man kan i princip lämna av i säsong 2 och sen komma tillbaka till slut på säsong 3. Och så får man en snabb recap av sin dotter på så här, typ 2 minuter. Ja, men han är det och han är det och pappa passar. Okej, bra. Sen kan man bara fortsätta titta liksom. Det är klart man missar ju saker, men handlingen som sådan är inte beroende av att du tittar på varenda avsnitt, kan jag uppleva. Utan man kan liksom hoppa in lite grann när man känner att så här, nu har jag tid att titta ungefär.
Ja.
Så, det kan ju uppfattas som att jag inte har en helhetsbild av Stranger Things. Och det är korrekt. Det har jag inte. Men det jag har sett har jag liksom gillat, förutom att det spårar lite grann sådär.
Mm.
Men överlag så tycker jag att okej.
Okay. Nej, för jag har ju sett alla säsongerna också. Och jag kände att säsong 4, jag tyckte den började ganska svagt. Och sen så kände jag att de knöt ihop saker väldigt, väldigt snyggt mot slutet. Och sen var jag nästan lite frustrerad att de var tvungna att twista det en gång till och ha en säsong till. För jag kände att de hade kunnat sluta på ett väldigt snyggt och bra sätt och ha knutit ihop det mesta. Så gjorde de inte det. Det störde mig lite grann. Ska de knyta ihop det på ett ännu bättre sätt i nästa säsong då? Eller kommer de...
Jag gillar han sheriffen, jag tyckte han var cool.
Ja,
han är... sätter honom i något jävla fångläger under princip hela säsong 4, eller hela säsong 4 var så här. Nej, men vad fan liksom. Och så ska Winona Ryder flyga dit med pengar och frita honom, och det är så här, nej, nu blev det lite väl liksom. Den arken hade de fan kunnat leva utan. Jag hade hellre sett han sheriffen bara springa runt och sparka röv liksom.
Ja, men lite så.
Men jag tyckte överlag det jag sett. Det har varit kul, men jag tror inte jag kommer att lägga någon energi på att se om den faktiskt. Jag funderar på att se om Handmaid's Tale däremot, för det är ju en riktig skrattfest för hela familjen, så att vi får se.
Ja, det är väldigt upplyftande ibland. Det är sån
verklighetsflykt. Man känner varför en tung dag på jobbet, lite motvind hem.
Ja,
men nu vill jag bli uppiggad. Jag slår på Handmaid's Tale. Liksom. Bränner det på avsnitt. Jo, men absolut. Det kan bli bra.
Jag har ju sett säsong 3 och 4 både 1 och 2 och 3 och 4 och 5 gånger. Medan dottern låg på sjukhus. Så att, då hoppade vi mellan avsnitten. Liksom att,
ja, ni började kunna dem.
Ja. Jag gjorde det mesta för att hoppa till något avsnitt på säsong 2-1. Tvåan fick ett någon gång. Men ettan har vi bara sett en gång, tror jag.
Okay.
Men säsong 3 och säsong 4 kan jag ju utan och innan.
Ja.
Så mycket jag sett. Men i säsong 4 så är det de gör, det man också har väntat på lite där, är att de gör ju backstoryn.
Ja, precis.
Gör de ju
det. Ja, det var det jag gillade, hur de knöt ihop det. Liksom, hur mycket allting knöts ihop. Jag tycker det var väldigt snyggt. Så det kändes som att de lät bli. Liksom knöt upp det lite igen för att de inte skulle avsluta just där. Hade det inte varit
men de hade, avslutade. Men de hade väl en säsong 5 redan planerad.
Jo, jag fattade så.
Nu är den ju otroligt försenad på grund av strejken också.
Ja, just det.
Men den är ju filmad nu, tror jag.
Ja.
Så den är väl i post-production.
Nice.
Tror jag.
En och annan effekt kvar att lägga på.
En och annan effekt kvar att lägga på. Så den ser vi fram emot i det här hushållet.
Mm. Den här också.
Rejält. Däremot, jag har ju sett den då med den nu blir 11 år. Men hon vägrar ju konsekvent då vissa scener.
Ja, det kan man ju förstå.
Så det finns ju en, är det i säsong 4 när hon har flyttat iväg, är det väl, va? 11. Flyttar ju iväg till säsong 4 ju. Och då när Mike kommer hälsa på, så blir hon ju uppdagades då hur mobbad hon är ju.
Ja, just det.
På när de är på den här rullskridsko.
Rinken, ja.
Ja, just rinken.
Det spolar vi förbi.
Ja, okej.
Okay. Precis. Och sen har vi ju då i slutet också, så dör ju vad heter han? Hellfire-klubbens ordförande.
Ja, just det, precis. Ja, det ser man inte heller alltså.
Nej, precis. Det är inte Bill, utan det är den andra.
Ja, precis.
Ja, det spolar vi också förbi. När han blir attackerad. Det har vi sett bara någon enstaka gång. Ja. Har jag låtit det gå på. Annars spolar vi det. Ja. Så det finns vissa sådana saker som vi spolar som vi inte tittar på.
Nej.
Så det har hon bara sett en gång. Vissa saker har hon bara sett en gång. Och kommer liksom aldrig se om dem. Men hon har ju lyckats få både läkare och sjuksköterska och se serien. För att de märker att det är det hon tittar på.
Ja.
För att kunna ha en dialog med det här barnet, så då är det bara sätta sig då.
Ja, just det. Börja här. Varsågod.
Så när hon träffade sin en av läkarna. En läkare hade ju sett alltihopa som fanns.
Mm.
Och den andra hade bara sett precis början. Då hade sett en säsong.
Mm.
Så sen gick några veckor, sen hade hon plöjt alla säsonger.
Ja. Ordning och reda.
Ordning och reda. Så är det.
Ja, det är riktigt fint.
Ja, men det är kul att du har sett den, Jocke. Det är en sån ändå en av Netflix stora serier.
Ja, visst.
Skulle man ju säga.
Ja, nej, men alltså som sagt, den är ja, kul liksom. Det tycker jag.
Mm.
Ja, men det är inget jag kommer att plöja 4 säsonger av. Det känns som att det blir en risk för lite upprepning kanske. Jag vet inte. Jag kan inte sätta finger på riktigt vad det är. Anyway, det blir nog bra.
Det blir nog bra.
Ja.
Nej, men då
that's it.
Kan vi det här.
Avslutar vi det här, eller?
Ja, det tycker jag.
Ja.
Till dig som har lyssnat, tack så mycket. Till dig som inte har lyssnat, taskigt. Vi hörs igen om en vecka, tror vi.
Ja.
Det börjar närma sig semestertider.
Mm. Nej, det...
Vi gör vårt bästa.
Alltid.
Ja. Tills dess, sköt om er. Ching!
Ching!
Ching!